Välkommen till ljudprogrambladet inför den andra konserten i stora konsertserien hösten 2023. Beethovens pastoralsymfoni har fått ge namn åt denna konsert. Tonsättarens sjätte symfoni, även kallad pastoralsymfoni, är en av hans mest berömda och älskade verk med känslor och stämningar hämtade ur den lantliga naturens skönhet. Men konserten hade även kunnat heta uruppförande eftersom det under denna kväll som Värmland Operas orkester för första gången presenterar ett stycke av årets tonsättare i residens Debojo Monacotla. Det blir stycket The Robin, skrivet speciellt för orkestern. Konsernamnet kunde också lika gärna kunna vara violinkonsert eftersom den hyllade italienska violinisten Anna Tifu gästar som solist både i Mendelssohns violinkonsert i E-moll och i Ravels rapsodi Zigane. Två verk som Anna Tifu framför med flera välrenommerade symfoniorkestrar runt om i Europa. Konserten leds av Damian Iori, en engelsk dirigent med italiensk påbrå som har hela Europa som arbetsfält. Precis som i konserten inleder vi med att höra Debojo Monacotla. Här berättar hon om sin roll som tonsättare i residens och om sitt stycke The Robin som hon har skrivit för Värmland Operas orkester.
Jag heter Debojo Monacotla och jag är tonsättare. Jag började för länge sedan som cellist och körsångare när jag var barn och utbildade mig på cello. Och sen blev jag mer och mer intresserad av att själv skriva musik. Jag gick ganska länge och studerade komposition. Och sen så har jag, sen jag gick ut musikhögskolan, arbetat som frilansande tonsättare. Skrivit väldigt mycket. Inte så mycket olika typer av musik kanske egentligen, men jag har skrivit två operor, ganska mycket orkesterstycken och en del kammarmusik också. Ja, jag har varit hustonsättare tidigare på Sveriges Radio för ganska många år sedan, precis när jag slutade musikhögskolan. Och sen så förra säsongen var jag faktiskt i Jönköping, med Jönköping Symfonietta, och hade ett par uruppförande och flera att de spelade ganska mycket av min musik under det året. Och så det, jag tycker det är väldigt trevligt att komma så här till en ny stad, träffa en lokal publik och liksom lära känna en orkester. Så det är jättegivande och väldigt roligt. Och till Värmland Operas orkester har jag fått frågan att skriva två stycken. Och det sista då, det är en sångcykel som, vilket betyder att det är några sånger som sitter ihop. Och de ska jag skriva för Carolina Andersson som bor i Arvika. Jätteroligt. Fantastiskt fin sopran. Sen så kommer de också, man också att spela min saxofonkonsert som jag skrev för Johannes Torell. Och han är också värmlänning faktiskt. Väldigt roligt. Men det stycket skrevs, det var en beställning från fyra andra orkestrar, men det ska vara jätteroligt att vi ska göra den här i Värmland, och jag tror att Johannes tycker det är också väldigt roligt att göra den på lite mer på hemmaplan så där. Eller ja. Och nu på torsdag så har jag det första uruppförandet då. Det var så att Kjell, han hade en idé om den här säsongen, och det var väldigt mycket ljus av händelser i världen just nu, att han ville, att han hade tänkt mycket på frihet och stå upp mot förtryck och så vidare, och så hade han liksom kopplat det här frihetstanken med fåglar och fågelsång på nu, så han ville ha någon typ av sånt tema. Och de andra stycken i den här konserten har inget sånt, så han sa, snälla Debojo, kan det vore så roligt om du kunde få med någonting om fåglar. Då kom jag att tänka på en historia som heter Fågel Rödbröst, som också har väldigt mycket Värmland anknytning därför att den är skriven av Selma Lagerlöf, en av hennes kortare berättelser. Och det var säkert den första Selma Lagerlöf jag läste, för att det är en sån här, de här novellerna var lite mer anpassade för barn, så att jag älskar den här historien om Fågel Rödbröst som Det är liksom, det tillhör, det är egentligen från hennes novellsamling som heter Kristuslegender. Jag kommer faktiskt inte ihåg de andra så väldigt noga, men just den här handlar om då den här fågel Rödbröst som har fått sitt namn Rödbröst, men är helt grå och måste förtjäna sitt namn. Och försöker på alla möjliga sätt, genom att strida, genom att älska, genom att sjunga och så. Ha olika, under generationer försöker alla de här fåglarna förtjäna sitt röda bröst, men de blir aldrig röda. Och sen så är det då korsfästelsedagen är det då, som fågeln ser de här tre personerna som blir, liksom får bära sina kors då. Och så ser han att speciellt en utav dem då har ju också en törnekrona. Och då flyger han, trots att han är så feg och rädd av sig, så känner han ändå att han måste göra någonting. Så att han flyger fram och tar ut en tagg och då blir bröstet rödfärgat. Och sen så har jag sett då att när vi läser om det här så är det ju tydligen, och det är ju då rödhaken som den här handlar om. Och på engelska heter den då Robin, betyder rödhake. Och det är tydligen, det finns mycket sådana irländska folksagor eller så som också handlar om den. Och då, men då det som är centralt, det var ju ganska mycket olika sagor om rödhaken just. Men tydligen är det någon typ av lite mytisk fågel som det är mycket, ja, mycket mystik omkring så. Och det som förenar alla de här, det är just att den liksom står upp för någonting och förtjänar sin röda färg och så. Så att jag tyckte det var det. Men sen så ska jag säga att det här stycket, det har liksom inget program. Det är inte så att det följer den här berättelsen så. Det som man brukar kalla för programmusik då, att man liksom följer en berättelse som man tänker, ja, en typisk ballett brukar ju vara som programmusik kan man säga. Ja, jag tog ju liksom ut den här rödhakesången först och så spelade jag för mina, jag har tre döttrar, så spelade jag upp det här för dem. Och då så sa min mellandotter att ja, jag tycker du ska välja en svåger som har lite bättre musik. Så då tänkte jag så här att ja, så då tänkte jag att jag hittar på lite själv också, så lite fiktiv fågelsång. Ni måste ju inte vara helt autentiskt alltid. Och ja, jag tror hon hade rätt i det, för att det blev lite bättre när jag fick liksom hitta på lite och inte vara allt för dogmatisk i att använda just rödhakens sång. Det som är ganska kul när man är tonsättare, så man lär sig med åren att försöka vara lite i bakgrunden på repetitionerna och vänta och liksom, ja, man vet att har man en duktig och effektiv dirigent som vi har den här veckan, så är det väldigt svårt att komma till tals. Och det är så det ska vara också, för att man ska, så att jag brukar inte säga någonting på repetition under repetitionen egentligen, utan om det är någonting som man märker att man måste bryta in bara för att de inte ska ägna jättemycket tid åt att repetera fel. Men annars sitter jag mest bara och antecknar sånt som man kan då säga till dirigenten efter repetitionen, så han eller hon då tar upp nästa repetition. Så.
Efter uruppförandet kommer så två stycken med violinisten Anna Tifu som solist. Björn Eduard berättar om de båda verken.
Felix Mendelssohn blev inte så gammal. Han blev 38 år och levde mellan 1809 och 1847. Men han var med och skrev mycket musik. Det var konserter och symfonier, och han var också den som lyckades leta fram Johann Sebastian Bach, som på den tiden var bortglömd. Och i mycket unga år så satte han upp en variant av Matteuspassionen i Berlin. 1838, när han var 29, så skriver han till sin gode vän, violinisten och konsertmästaren Ferdinand David i Leipzig så här: jag skulle vilja skriva en violinkonsert för dig nästa vinter. En i e-moll för igenom mitt huvud, men dess inledning ger mig ingen ro, skrev han. Efter att de två upprätthållit en livlig korrespondens där David bidrog med förslag dröjde det ända till 1845 innan konserten kunde ha sitt lyckosamma uruppförande i Leipzig. Konserten Opus 64 har förblivit bland de mest framträdande och högt aktade violinkonserterna. Den har ryckt om sig att vara en oumbärlig konsert att behärska för alla aspirerande konsertviolinister och är vanligtvis en av de första romantiska konserter som de ska lära sig. Det kan vara på sin plats att kort beskriva vad ordet konsert innebär i detta sammanhang. Ordet konsert är ju numera i dagligt tal benämningen på ett musikevenemang, ett live-framträdande kan man säga. Men betydelsen av konsert i ett mer strikt musikaliskt sammanhang är att det är ett soloinstrument som framför ett stycke tillsammans med orkester. Traditionellt sett består den av tre satser, snabb, långsam, snabb, där både och orkester och solist får exponera sig med verkets tema under första satsen. Mendelssohns violinkonsert är innovativ på så sätt att Mendelssohn låter violinsolisten inleda nästan omedelbart med konsertens e-moll-tema. Detta tema som, enligt brevet, hade vållat Mendelssohn sådant huvudbry vid början av komponerandet. Det traditionella sättet att inleda konserter var annars att låta orkestern introducera ett tema innan det var dags för solisten att spela. Ett annat nytt stildrag var att låta de tre satserna, snabb, långsam, snabb, hänga ihop. Under övergången mellan första satsens e-moll ljuder en fagott som ligger på tonen H in i andra satsens C-dur, alltså en halv tonsteg upp. Tredje satsen inleds med en attack i E-dur. Idén med de sammanhängande satserna var att Mendelssohn ville undvika applåder efter varje sats, vilket annars var brukligt på hans tid. Maurice Ravel levde mellan 1875 och 1937. Cigan är en rapsodisk komposition, från början avsett för violin och piano, men innan den ens hade uppförts omarbetade Ravel stycket till att istället framföras av violin och orkester. Cigan hade sitt första uppförande i denna form i Amsterdam i oktober 1924. Pianoversionen hade sin urpremiär först året därefter, 1925. Namnet på stycket härleds från den generella europeiska termen zigenare, snarare än det ungerska zigeuny, även om Ravels stycke inte använde några zigenska autentiska melodier. På Ravels tid associerades uttrycket zigenare inte till folkslaget romer i strikt mening. Styckets zigenastil var snarare ett uttryck för en slags populärmusikalisk exotism. Kompositionen är ensatsig. Även om Ravel vanligtvis anses följa ett impressionistiskt stilideal, demonstrerar han i Cigan tydligt sin förmåga att imitera den senromantiska stilen av violinartisteri, där tidigare i historien till exempel Paganini utgjorde ett föredöme vad gäller virtuositet.
Nu är det så dags för kvällens symfoni, som också gett sitt namn till hela aftonens konsert, Beethovens pastoralsymfoni.
Ludwig van Beethoven, som föddes 1770 i Bonn och gick bort 1827 i Wien, där han hade verkat länge. När Beethoven sommaren 1808 drog sig undan till det stillsamma Heiligenstadt var det för att i lugn och ro arbeta med sin sjätte symfoni, pastoralsymfonin, men även den femte, ödessymfonin. Han var naturälskare och hämtade mycket av sin inspiration ute i det fria. Beethoven menade att pastoralsymfonin mer var uttryck för en känsla än av beskrivning av naturen. Symfonin är den enda av de allt som allt 9 symfonier han skrev som har ett programinnehåll. Beethoven gav en titel till var och en av de 5 satserna. Den första satsen, uppvaknande av glädjande känslor vid ankomsten till landsbygden. 2. Scen vid bäcken. Där använder han sig bland annat av flöjt för att illustrera en talgoxe. Och 2 unisona klarinetter för att illustrera göken. Den tredje satsen så, det är glad sammankomst med lantligt folk. Den fjärde, så brakar det lös oska och storm. Den femte satsen är hedersång, upprymda och tacksamma känslor efter stormen. Uruppförandet ägde rum den 22 december 1808 på Teater Andrevin. Denna iskalla dag bjöd Beethoven på en 4 timmar lång maratonkonsert där man som publik för första gången bland annat fick höra, förutom pastoralsymfonin, även 5:e symfonin, den 4:e pianokonserten och en lång improvisation på hammarflygel. När man talar om Teater Andrevin, huset står fortfarande kvar. Det byggdes 1801, strax innan den här konserten. Om man pratar om ordet vin så syftar inte det på staden Wien. Utan vin i det här sammanhanget syftar på det vattendrag som flöt utanför teatern på Beethovens tid. Den är numera igenfylld. Och inför den här konserten så gick det till så. Det var nämligen så att det här teaterhuset eller konserthuset var fullbokat. Så Beethoven frågade helt enkelt om det fanns ett ledigt datum någon gång under hösten. Och fick det svar att det var en lucka den 22 december. Så sagt och gjort, då satte han upp, alltså han gav då, som jag sa, både pastoralsymfonin och ödesymfonin i den ordningen, märk väl. Så 6:e symfonin hade sin urpremiär först innan paus och den 5:e symfonin efter paus. Och det var som sagt en iskall dag så publiken satt och skakade av köld, verkligen. Dessutom så var orkestern underrepeterad. Det hade inte funnits tid att repetera. En annan komplikation det var att samtidigt så pågick det en konsert på Burgteater som leddes av Antonio Salieri. Och även om Wien var en stor musikstad så fanns det inte tillgång till hur många orkestermusiker som helst. Så att orkestern på den här konserten, på Beethovens konsert, var egentligen underbemannad. Sommaren 2020 hade Värmland Operan ambitionen att återskapa denna maratonkonsert. Men tyvärr satte pandemin stopp för alltihop. Men nu får vi i alla fall nöjet att höra Beethovens 6:e symfonin, pastoralsymfonin.
Du har hört ett ljudprogramblad inför konserten den 5 oktober på Karlstad CCC, Pastoralsymfonin. Medverkade gjorde tonsättaren Tibocho Monacotla och Björn Eduard.